Så, det här är det sista avsnittet nu för den här sommarföljetongen. Och det, ja, jag vet inte hur jag ska göra med, alltså den riktiga uppföljaren, eller vad man ska säga. Det är ju mycket möjligt att om efterfrågan finns så kan jag göra det som. Jag är väl lite som en så här gammal, jag vet inte, Dickens eller någonting, att man publicerar delar varefter de blir färdiga. Alltså istället för som jag gjorde med en modern rocklåt där jag skrev färdigt allting och sen gjorde avsnitt. Ni kanske har märkt att, eller ja, jag vet inte om det är någon som har märkt att det här sista avsnittet har dröjt. Det är inte direkt någon som har. Eller jo, en person har frågat när kommer nästa avsnitt och det är K. Svensson och kanske mest därifrån intresset finns. Ja, jag har väl inte något emot att göra den här podden bara för hans skull, men. I alla fall, nackdelen med det formatet som jag föreslog där är ju att det förmodligen kommer dröja längre mellan avsnitten. Fördelen är ju att ni får, ja, ni kan börja lyssna på den tidigare eftersom jag inte behöver lägga ett, ja, 8-9 månader på att sammanställa allting. Ni kan ju rösta med plånboken så att säga om ni vill. Det är alltid välkommet med en liten gåva på Swish 073-875-5896. Så kan ni skriva ett litet meddelande där med vad ni tycker låter bäst. Numret kommer också finnas i beskrivningen. Men nu kör jag igång. Några djupare känslor hade jag inte utvecklat. Mycket tack vare att jag och Patricia inte verkade vara så lika som personer. Jag hade ingen lust att efterlikna hur hon och sina kompisar var lagda att bedöma av hennes Snapchat-stories. Hej du gamla ovän till app. Vi ses alltid av nödvändighet snarare än lust. Bara det är väl tecken på dåligt karaktär att använda den appen. Men också stora gäng, ölhävarligor som gillade fotboll, är det ens en sport? Och säkerligen radiopop, och jag vet inte vad, Björn Rosenström. Finns bara ett ord för sånt pack och det är braksvänner. In med dem i ugnen och gasa på. Så nej, inga känslor, men en längtan att träffas. Chokladhjulet hade landat på vanlig ung man, en som sysslar med promiskuitet, lösa förbindelser. En som jag inte trodde var jag. Men nu befann jag mig här. Och jag ville inte låta vinsten ligga i en gammal byrålåda som en trisslott man fick i födelsedagspresent och aldrig orkade lösa in. Jag ska göra mitt bästa för att träffa Patricia igen. Vad hade jag annars för alternativ? Ett torftigt leverne i en innehållslös vardag. Ställt mot spännande sex med en attraktiv ung kvinna var det självklart vad jag skulle satsa på. Mina försök var inte fruktbara. När jag lämnades utan svar var det ingen katastrof. Krokarna satt så löst att jag utan problem kunde glädjas tillfälligt av att höka ute på lokal och fortsätta skriva. Vara social när chansen gavs. Oftast var det just snuset som gav mig chansen. Jag upptäckte vilken kryptonit det var. Typ hälften av alla på Carmen verkade snusa. Det var pinsamt hur länge jag levde på lögnen om att jag nyss hade börjat. Visst, i början var jag bara en festsnusare. Men jag höll fast vid det långt efter att jag hade börjat köpa eget. Det var helt enkelt förbaskat smidigt. Ursäkta, jag ser att du snusar. Jag har själv nyligen börjat, men jag, vad ska man säga? Jag vet inte vad som är bäst, vad man ska köra på. Har du något tips? Det var ett garanterat sätt att kittla folks tilltro till sin egen smak. som att fråga någon om vad för musik de gillar. I metaforisk mening vill de spela upp några låtar. I överförd bemärkelse blir man bjuden på gratis snus. Och på köpet får man en ingång till konversation. Snus makes people talk. Det är redigt synd att jag inte med gott samvete kan nyttja trycket längre. En annan ursäkt jag hade vid ett specifikt tillfälle var att jag kände igen personen i fråga. Ellen Greider, serietecknare, samt Görans dotter. Jag tog plats där, ja, trängde mig på snarare, men de verkade inte ha något emot det. Och drog igenom den vanliga sammanfattningen till den vanliga responsen. Både Ellen och hennes kvinnliga kamrat var nyfikna på att ta del av romanen, eller fanzinet, när det blev färdigt. Jag hörde faktiskt av mig till henne när arbetet med podden hade kommit igång. Men vid det laget var hon väl förkänd för att kunna nås av en simpel kretin på Instagram. När Patricia faktiskt svarade var det korthugget, snålt med trevligheter. Lite du grabben, ur vilket jag tolkade att hon såg ner på mig. Men det är väl så det ska vara, höll jag på att säga. Vid närmare eftertanke kan det faktiskt ha varit ren jargong och inte betytt något alls. Men känslan jag fick var att hon svarade av ren plikt eller uttråkning. Inte bara av lust, inte. Lite som en maskin man stoppar in ett mynt i och får tillbaka ett oentusiastiskt formulerat svar, utskrivet på en slafsigt avriven bit papper från en kvittorulle, som ofta inte ger någon utskrift alls. Med skillnaden att man inte kan klaga till tillverkaren, vilka är det, hennes föräldrar, och fått pengarna tillbaka. Tiden, i det här fallet. Ja du, fruktlöst var ordet, men skam den som ger sig. Samvetet över allt snus jag hade blivit bjuden på kom så småningom ikapp mig. Visst kunde jag bit för bit bjuda tillbaka folket, men jag nöjde mig inte med det. Jag ville göra en grej av det, ställa till med något storslaget. Det logiska var då att skapa ett evenemang på Facebook. Jag bjöd in alla på min vänlista som jag visste att jag hade fått snus av. Dök det upp skulle du få en snusdosa av valfritt märke, men helst inte för dyr. Dök du inte upp fick du skylla dig själv. Det skulle inte behöva stoppa min själsliga rentvagning. Namnet ni ska få för gammalt snus var lika lite fyndigt då som nu. Den happening blev en billig affär. Björn var den enda som kom dit. Jag minns inte vad han fick för snus, eller om jag till och med var så lat att jag bara la på en 50-lapp på swishpenningen han mottog för 3 systemetburkar. Sofiero, 2 vanliga och 1 stark. En liten efterrätt där. De hade vunnit någon tävling, mindes jag att jag hade läst första gången jag drack öl av märket, hos en kompis till min far i Gamleby. Så det måste ju vara kvalitet. Eftersom det bara var vi två hade vi flyttat på datumet och lagt det på samma datum som en release av ett fanzin, eller om det var en bok, av serietecknaren Moa Romanova. Han ville dit mest för att han blev imponerad av estetiken på posten Moa hade designat. Jag tyckte även det var kul att Ester Eriksson skulle vara där. Både att hon hade bott i en hörna som jag och att hon en gång hade varit på en Tinder-dejt med Björn. Bortsett från att systemet ölen nog inte skulle tillåtas i lokalen visade den sig överflödig. Här flödade ölen som en rinnande bäck, helt gratis, på kran, riktigt god och självbetjäning. Jag hade aldrig sett något så påkostat. Det här kunde inte gå med vinst. Som jag minns det tog endast jag av bärsen. Björn var ingen stor konsument av alkohol. Jag frågade ut honom lite om hans politiska hemvist. I parklivschatten fick man lätt intrycket av att han var högerextrem. Uppskruvad invandringskritik, poserande med en AFS-keps inklätt i så många ironiska lager att det slog knut på sig själv och kändes ärligt menat. Nja, svarade han. Men visst hade han rört sig högerut. För några år sedan hade han varit med i Feministiskt initiativ. Till och med suttit i någon slags kommunal kapacitet. Nu avskydde han vänstern. Hans världsbild hade fått sig en törn. Dock hade han fortfarande stor respekt för Gudrun Schyman som politiker, berättade han till min förvåning. Jag gick fram till Ester och vi pratade en stund om Enhörna. När hon minst anade det drog jag fram Björn. Härligt vänskaplig stel stämning. Men efter det drog sig Björn hemåt. Jag hade gärna stannat längre, men jag avlägsnade mig också för att undvika den där festkänslan i negativ bemärkelse. Som tur var hade jag ju 1,5 liter öl att trösta mig med när jag kom hem. Sedan dess hade jag faktiskt debuterat på Systemet. Några dagar innan debuten var då när jag och Huselius hade haft planeringsmöte inför podden. Och då hade han intresserat sig för min reservarpenna. Jag tyckte såklart att han skulle köpa en själv. Jag är alltid intresserad och liksom entusiastisk av att sprida saker jag gillar till andra. Vill han inte följa med till Pen Store vid Zinkens damm? Där var jag inte igår. Okej, det kunde han väl göra. Han var ändå snart tvungen att gå till PGW som hade flyttat dit från Hökens gata för att köpa en ny vinsats. Så vi träffades där en ledig eftermiddag. Något pennköp gjordes inte, men jag passade på att inhandla några kartonger lustgaspatroner på järnaffären. Dikväveoxid, det var inte igår. Fan, ska man ta en patron? Roligt poddinnehåll. Nu blir det mindre av litteratur och mer bara något konstigt. Ska vi se här, nu blir det lite... Det blir någon slags experimentell litteraturuppläsning här. Jag tänkte tillbaka till när jag kom hem från mina 3 veckor i Brighton. Mamma och jag stannade till på en McDonald's en bit från Arlanda. Mitt i en tugga konfronterade hon mig med en sak hon hade hittat på mitt rum. Visste hon vad jag syftade på? Ah! En ångestleverans är här, min gode herre. Bara att skriva under och visa legitimation. Jag var inte människa mindre än att jag spelade ovetande. Men jo, jag hade ju mina aningar. Som besannades i den vita barnkammarbyrån, som numera stod i ett arbetsrum en trappa ner i huset, hade jag gömt en påse fylld av använda lustgaspatroner. För lat för att göra mig av med dem på riktigt. Nu hade det beslutet spelat ut metallavfallet i mors händer. Fördelen var att tankarna på den finska tjejen Rika helt upphörde i stundens allvar. Nackdelen var att jag nu behövde, tvingades, att stå till svars för denna last. Som vanligt var hon mer orolig än arg. Och det spelade ingen roll hur mycket jag förklarade att om man gör det rätt är den enda faran vitaminbrist av typen B12 och att även det kunde avvärjas av att inte ta det för ofta. Hennes oro satt kvar, gnagande, och således fanns även min ångest kvar, aggressiv.
Nu får vi slippa här igen. Ta en till patron.
För det här är någon jävla lustgassegment. Vad har jag blivit för människa? Återupptäckte jag lustgas. Mycket tack vare studiebidraget som gjorde att jag kände att jag kunde avvara 350 kronor för en gräddsifon. Smidigare med en hästlängd i jämförelse med att punktera patronerna med en vass skruv med platt huvud. Något år tidigare hade Elias åkt på en double whammy och blivit upptäckt med händer rödfärgade av lustgasbruk och en blandsaft- och turbogästblandning som puttrade i en kista på hans rum. Konsekvensen av det blev att hans föräldrar skickade honom till en psykolog som bedömde honom vara deprimerad. Fick minnet av det mig att bli mer varsam? Svar nej. Jag körde på som om inga konsekvenser i världen kunde drabba mig. Jag var osynlig. Lätt att få det intrycket om man är mig i en utbildningsmiljö. Ibland gjorde jag det i skogen. Allra helst i kombination med ETH, LAD eller svamp. Själv eller med Samuel. Vi tog det efter att ha rökt på en gång också. Omväxling förnöjer och pårökning förhöjer. Han blev också påkommen av sin mor. Snällt nog fick han alternativet att själv göra sig av med sin sifon. Påminner lite om i Ondskan, vilken vi ofta citerade, när Erik Ponti får valet att antingen lämna över ciggen i jackfickan till rådsmedlemmarna eller inför dem förstöra cigaretterna. Men mamma Samuel var mindre strikt. Så vi möttes upp en dag borta vid kusens backe. Jag fick hans gräddsifon och han fick det cannabis jag hade kvar samt min 800 kronor dyra analoga vaporizer Vapcap. Den sistnämnda till låns bara. Men den fick jag ju aldrig tillbaks. Det lär vara för sent att göra anspråk på den artikeln i dödsboet. Jag minns just där i närheten av kusens backe så var vi ute en gång när vi hade tagit ETH-ladd och lustgas och jag fick såna jävla... Jag såg så här mossan på marken organisera sig i typ en sån parad, en sån nazistparad, och det blev i formen av ett hakkors också. Då sa jag till honom att jag är skogshitler. Vilket kändes som det bästa att säga då. Mest anmärkningsvärt kan ha varit att jag tog lustgas i skolan. Det var verkligen ingen sällsynt förekomst att jag under en håltimme barrikaderade mig i en välvald toalett, slog på en podd eller allra helst musik och började boffa. Ofta under första försöket svimmade jag till och drömde en liten dröm, korta sekunder. I vanliga fall bilder av Elias syster. Ett vemodigt självplågeri eller ett lillgammalt nostalgiskt önskedrömmande.
Av vi är den som det gör som man säger. Har det klott på för många displayer. Har dålig fantasi. sällskapa med mig. Men nästa dag så vill jag sällskapa med dig. Det har gått fatt om dig sedan bomben vi för.
Var ju heller inget undantag. Hemma hos pappa var det nu prima läge, för min bror var på en folkhögskola med internat. Han kunde inte upptäcka mig. Han var lite straight edge på den här tiden, så han hade säkert tjallat. Och hans rum var tomt. Mitt eget rum hade ingen dörr, bara en trappa ner. Så om jag var i brorsans rum kunde jag riskminimera genom att stänga dörren och isolera ljudet av gasen som trängde ut genom ett smalt munstycke. En gång är ingen gång. Man kan komma undan med okunskap. Men upprepar man samma misstag en andra gång är man bara korkad. Som jag gjorde och var nu. Ännu en gång för lat för att göra mig av med de förbrukade patronerna på riktigt, la jag dem bara under täcket i min brors säng. Vilket såklart bet mig i röven. Lättjan kommer en dag bli min död. Pappa och min bror upptäckte vad jag hade gjort. Jag kom dit efter att ha varit hos min mamma och bara 10 minuter dröjde av att jag satt själv på rummet innan pappa bad mig komma ner. Han ville prata lite med mig. Fan, då vet man att man har gjort något fel. Visst, det var som förra gången. Vi stod ute i trädgården. Jag blev tårögd. I ett helt irrelevant försvarstal tog jag upp att jag nyligen hade fått reda på att Paul, en kompis i min mamma och en före detta nära vän till pappa, hade fått prostatacancer. En central figur i min uppväxt som jag senare skulle berätta om i mitt alternativa vinterprat. Så det var klart att jag var ledsen över det. Det gav mig en känsla av brådska. Tiden går, saker är inte för alltid. Men det hade ju inget överhuvudtaget att göra med mitt lustgasbruk. Jag kramade om pappa hårt. Lite för länge för att vara bekvämt, men det var skönt ändå. Det var ingen större fara. Han informerade mig dock om att min bror var rejält arg över vad jag hade gjort i hans rum och att det hade placerat honom i skottgluggen till en början. Men det kunde jag väl leva med.
Is right scribbly lies. Tell me what they say. A house next to a garden telling me to never stay. But this is very often you see rooms invited.
Vi stod i kön till kassan. Robert hade valt ut det vanliga jäsningsmaterialet. Han kollade nyfiket på den stora hyllan med e-cigjuicer. Han hade funderat på att sluta röka ett tag. Jag pekade ut ett par intressanta smaker som jag hade varit spekulant på om jag planerade att ge mig in i den världen. Nu var det min tur i kassan. 3 paket, lådor, eller vad säger man? Förpackningar, lustgas. Inget kvitto, tack. Då det tog en vecka minst för gästen att verka skulle Robert stanna till på det närliggande systembolaget vid Mariatorgets tunnelbana. En enda stor buffé. Någon öl här, någon cider där. Det här kvittot ska jag spara in och rama in på väggen, ordade jag om. Men det tog fickan min hand om, så att trycket försvann utan att jag märkte att det var något annat än ett vanligt ICA-kvitto som slängdes i en offentlig papperskorg. Robert hade inte bråttom. Vi satte oss på en bänk och korkade upp. Fyllan började i huvudet men spred snabbt ut sig genom resten av kroppen. Ingen ovan känsla numera, men ack så välkommet varje gång. Jag förhörde Robert om hans erfarenhet av att vara far till en dotter. Jag hade nyligen lyssnat om det fantastiska dystomiavsnittet Föräldraskapet och ex-chefen. Om jag fick barn skulle jag inte vilja att de var av typen som börjar prata med främlingar och dylikt. Det verkar jättejobbigt. Men här sa Robert emot. Han hade uppfostrat sin dotter efter bästa förmåga att bli just sådan, eftersom han mindes hur handikappande blygsen var. Jag tystnade. Ja, jo, jag hade ju haft samma erfarenhet. Men jag är väl mer självisk. När man inte trodde att det kunde bli trevligare överraskade jag med att ta upp min sifon, som jag inte hade avslöjat att jag hade med. Vi tog ett bra gäng patroner, fulla nog att inte bry oss om att vara diskreta. Det var en upplevelse vi delade. Den förde oss närmare varandra och mig närmare vuxenlivet. Augusti. Anton Magnusson hade under en längre tid varit frånvarande i specialisterna. Förmodligen hans vanliga klinne, ytterligare förstärkt av det stora drevet ett år tidigare. Och inte minst en annan händelse utsatt för ett minst lika stort mediefrosseri. Det brutala mordet på hans ex-flickvän Kim Wall, utfört av den danska uppfinnaren som delar namn med Valhall-tecknaren. Därför kom det som en stor överraskning när Anton skulle medverka i inspelningen av Slängde i brunnen den 14 augusti. Vilken grej att åka dit och sitta i publiken. Jag hade närvarat på tv-inspelningar förut vid 3-4 tillfällen i SVT-huset. Det var Svenska Nyheter med Jeppe Röndahl. Men jag hade aldrig tidigare sett Anton Magnusson i verkligheten. Han var mycket mer i fjärran och exotisk än sin kollega Simon G, som jag hade träffat ett ganska stort antal gånger vid det här laget och börjat stifta bekantskap med. Anton var den roligaste och mest svåråtkomliga specialisten. Det första jag gjorde när jag möttes av nyheten var att skicka en skärmdump till Patricia. Hon gillade både stand-up och Anton, och även om hon inte gav så stora tecken på att gilla mig så var det en bra ursäkt att träffas. Och efter att vi båda hade blivit tillräckligt glada och fulla kunde jag åka hem till henne, arbeta upp en aggression och knulla henne så hårt som hon så illa krävde. Bara att vänta på svar på Snapchat. Hon hade sett bilden och frågan, men såklart inget svar. Det var låga odds på den vadslagningen, bara strax över pengarna tillbaka. Kvällen den 14 satt jag hemma i Ekeby och hade tråkigt. Jag kanske borde ha åkt iväg själv och tittat på ståuppen. Jag är ju verkligen en motståndare till att göra saker utan sällskap. Det är i princip alltid mitt enda alternativ, så av nödvändighet har jag utvecklat en skottsäker väst mot de kulor av skam som verkar penetrera många andras hud. Och senast jag gick på något själv hade jag fått ligga efteråt. Det var säkert inte sista gången. Spoilervarning, det var det tyvärr. Men jag vet inte. Jag kunde inte motivera det. Det skulle säkert bli lång kö, så jag skulle säkert ha behövt vara ute i väldigt god tid. Och väl där inne hade jag behövt vänta länge och på grund av det dricka en del öl, och väl där inne hade den nog varit lika dyr som på bonden bar. Innan jag gick och la mig kollade jag till Snapchat en sista gång. Ett tvångsbeteende jag är glad över att slippa nu när jag sedan länge har avinstallerat appen. Med rätta, det är fan den sämsta sociala plattformen. Jag får ångest av faktumet att saker försvinner. Det absolut sämsta med analogt umgänge, vilket ja, en del av det är varför jag nu gör mitt bästa för att föreviga den sociala aspekten av mitt eget liv. Men det är aldrig exakt nog. Jävla usla minne. Jag är ingen savant, bara en idiot. Idiot savant. In the back of the train. Echoing still. Inside of his brain. Being carried on. By his maiden arm. Don't love him, 'cause he's an idiot savant. He's going high, high, but he's going down. Patricia hade som vanligt lagt upp något. Jag var inte intresserad av hennes utekvällar med de totala duschpåsar hon kallade vänner, men kände mig förpliktigad att bevittna innehållet och samtidigt ge mig till känna, lämna ett tillfälligt spår i sanden, hamna på en smidig lista av voyeurer. 2 timmar gammal. En bild. Gissa varifrån. Norra Brunn. Jag stirrade rätt i fejan på Anton Magnusson. Hade jag rätt att bli sur? Vet faktiskt inte. Även om jag inte tror på den liberala uppfattningen att människan är en ö och varje relation är en marknadsmässig transaktion där man inte har några skyldigheter gentemot den andra, såvida man inte kan extrahera egen vinning ur affären. Åtminstone har jag ambition att bryta den hegemoniska bild. Så även om det, om jag tycker så, så kan man knappast påstå att Patricia och jag hade en djupare koppling än den kväll med det löst förbundna sex vi hade delat med varandra. Lite fittigt var det ändå. Hon kunde ha svarat på min förfrågan. Hon hade kunnat skriva att hon skulle dit, till och med i värsta fall att hon skulle dit, men med ett understruket inte i mitt sällskap. Sömn är bästa bot mot sådana känslostormar. Så jag sov, jag vaknade och jag förlorade alla förhoppningar på att jag skulle känna annorlunda än den sena kvällen innan. Kunde det vara en glimt av stolthet jag upplevde? Jag kan bli trampad på till döds av någon som en gång har tyckt om mig, men av någon som har delat safter med mig och efteråt inte slängt minsta brödsmula åt mitt håll. När så lågt tänker jag faktiskt inte sjunka. Jag känner till mina av FN givna budord, en värdighet som inte får lov att kränkas. Så jag konfronterade henne. Patricia reagerade som att hon inte hade gjort något fel. Vilket hon kanske inte hade gjort, men vad fan. Jag hade ändå rätt att vara irriterad. Som tur var gick jag inte i barndom och släppte loss den incel-rage jag kände. Istället försökte jag vända det till min fördel. Patricia gillade hårda tag. Jag kände en väldig aggression. Jag skrev... Ja, det är för jävla lamt om jag ska vara aggressiv det här. Men jag skrev att hon skulle akta sig om hon inte ville ha en rejäl omgångssmisk. Hon svarade, oj vad rädd jag blir. Ingen blinkande smiley som visade på flörtigt skämtlynne. Bara ren ironi, deadpan utan dess like. Hon var inte imponerad. Hur ska jag rädda situationen? Ärlighet. Jag skulle faktiskt vilja träffa dig igen och prova på den typen av hårt sex du verkar gilla. Det är en sida hos mig själv jag aldrig fått chansen att utforska med någon annan. Även om möjligheten har funnits har den varit outtalad, men du är ju så öppen och klarspråkig. Jag svarar väl på inbjudan, men jag är ingen gatecrasher. Jag är inte så förtjust i sånt. Jag gillar att träffa folk en gång och så räcker det med det. Antingen talade hon sanning, eller så var det jag som inte hade levt upp till hennes standard. Oavsett vad hade det som började som ett one night stand också slutat som ett sådant. Jag hade inga kort kvar att lägga. Jag stod handfallen med tomma händer, mitt normalläge. Den här utvägen, den här chansen att förgylla min vardag var körd i botten. Det lär inte förvåna någon. Men ingen kan påstå att jag inte försökte. August 24. Jag hade just tagit en bild och skickat till Marcus Allard. Han hade flera gånger använt uttrycket "det blev ingen CD" i podden. Och han hade en gång till och med sagt att de ska göra en dokumentär av det. Vilka är de? Till Malcolms vanliga ointresse. Det var premiär. En biograf som låg vid Stureplan. Jag minns att jag förvånades över hur nära det låg Sergels torg. Jag var bara en öl full och hade försökt tillkalla mig Jonas Strandbergs uppmärksamhet. Inte framgångsrikt. Lamporna släcktes, folket tystnade och rullen började. Vilken jävla besvikelse. Jag var konfunderad när jag lämnade lokalen. Träffade på Saga Loxdal och William Malm till mitt stora nöje. De hade också varit där utan min vetskap. Kunde jag vara ärlig inför dem med vad jag tyckte? I poddar hade alla lovordat den som om det vore Jesus återkomst. Jonas Strandberg skulle till och med gästarkivs samtal med ett temaavsnitt om dokumentärfilmer. Och min inställning till honom var komplicerad. Å ena sidan var han en blyg och charmig indiepojke. Något jag helst ser mig själv i. Men det är inte alltid jag uppskattar att se mig speglas så där, eller att märka av sidor jag kan relatera till min egen personlighet. Dessutom var han ett föremål för Jennys uppskattning och kärlek. Det var inte hans fel. Jag tycker faktiskt att Jonas är väldigt trevlig, men en person någon jag älskar men som inte älskar mig tillbaka i sin tur älskar är min fiende. Jag hade en carte blanche att ha svårt för honom. Som tur var behövde jag inte överväga hur ärlig jag kunde vara, för Saga och William tog bladen från sina respektive munnar och berättade vad de tyckte. Den var riktigt dålig. Jag ville inte sträcka mig till såna längder, men ja, Jonas hade mest av allt fyllt en nisch. Det var smart, men han utnyttjade sin monopolställning till max. Det fanns så pass lite stoff att jobba med att hälften minst var ren utfyllnad med komiker och kändiscameos. På vilket sätt var Andres Locko relevant? Eller Elinor Svensson och hennes jävla hund? Det stod klart för mig att anledningen till att alla hans kompisar till komiker hyllade den så mycket var att de hade fått vara med i en film som skulle visas på privat bio. Dålig och dålig, jag vet inte, men den skulle blivit 1000 gånger bättre om den klipptes ner till en tredjedels längd och lades upp på YouTube. Vi gick vidare och stötte plötsligt på Fredrik av Trampe med sin flamma. Nej men hej, var ni också på premiären? Vad kul, vad tyckte ni? Ja, jag tyckte också att den var extremt bra. Tänk att man kan göra ett sådant mästerverk på sån liten budget. Hej då, ha det bra. Jag sa hej då till Saga och William också. Ses på nästa parklivsträff. Jag var inte så berusad som jag hade lust att vara. Men de var ett par som inte började förlita sig på främlingar för sällskap. När jag kom till Carmen skulle jag skriva. Om någon började prata med mig så skulle jag gå in i en harang om vad jag tyckte om dokumentären jag just hade sett. Men ingen började prata med mig. Man ska inte lägga alla sina marker på främlingars välvilja och nyfikenhet. Här kommer något spontant som jag glömde bort att skriva, men som jag kommer ihåg nu. Jag var hemma hos Simon Gärdenfors och hjälpte honom lite med, ja, det var ytterligare någon, ja, piratkopierad mjukvara som skulle införskaffas. Det tog en stund och ja, vi pratade lite om lite allt möjligt. Jag valde att ta upp, vilket kanske inte var så jättepassande, men det visste jag inte då. Jag minns någon gång så hade jag köpt Det grymma svärdet av den tidskriften. Och just det numret jag hade köpt så fanns det med en text av Johannes Nilsson. Där Johannes, eller text och text, jo, dels var den bara vanlig skriven reflekterande text, men det häftiga var att det var privat mailkorrespondens med just Simon Gärdenfors, som jag antar att Simon inte hade givit samtycke till. Jag tyckte det var så häftigt och rått att göra så. Och ja, så jag tog upp det med Simon. Vad han tyckte om det.
Simon svarade någonting om att ja, om, jag vet inte om han hade någonting i, emot det, eftersom han tyckte att att Johannes var den som framstod i dålig dager i den texten. Vilket, jag vet inte, jag är kanske en för empatisk människa, men jag tyckte verkligen, jag höll verkligen inte med Simon om det. Tyckte Johannes framstod som mycket mer sympatisk. Men det sa jag inte såklart. Jag frågade lite om recension också, om det var han som hade illustrerat omslaget, men nej, det var Kalle Törn. Simon hade ett par exemplar av den och jag fick låna ett av dem faktiskt, så det var trevligt. Och inte bara det, utan den här gången fick jag faktiskt betalning. 500 kronor tror jag det var. Vilket ju är bra. Jag sa åt honom efteråt att om du känner några andra personer som behöver hjälp, så kan jag stå till tjänst med det också. Det, ja, alltså, jag har väl sparat in mycket mer pengar åt honom än det, så det var, jag hade nog kunnat få lite mer, men i och med att det är en så jävla enkel syssla som inte kräver någon vidare ansträngning, så känns det ju futtigt att börja bråka om det. Efteråt så ville jag fira lite, så då gick jag ut som vanligt och skrev. Jag tror det var lite väl fullt på Carmen, så jag satte mig på Söderkällan och jag tröttnade lite på att skriva efter ett tag. Jag skickade iväg ett meddelande till Borgny, hon som var kollega med Jennys syster. Och vi skrev lite så där, och jag hade sett att hon hade haft någon slags visning, om det var på Larry's Corner, av en dokumentärfilm hon hade gjort. Och då skrev jag att den, fan att man missade den. Jag frågade också ifall hon ville följa med ut och ta en öl. Men hon ville mest sitta i sin lägenhet. Men hon skrev att om jag hade lust kunde jag komma över och ja, kanske kolla på dokumentärfilmen om jag verkligen hade lust. Det ville jag ju. Hon var snygg liksom, i min typ. Och ja, någonting behövde jag nu, kände jag. Ja, jag vet inte om jag hade några vidare förväntningar eller förhoppningar. Förhoppningar hade jag, men förväntningar hade jag nog inte att det skulle bli någonting. Men jag skrev ändå till Simon att nu, for your information, ska jag hem till en typ, jag vet inte hur gammal hon är. Vi säger 38, till en 38-årig kvinna. Det var rätt nära där, man kunde gå där från Söderkällan. Och ja, jag fick stå ut och vänta en stund, för ja, jag vet inte om det var att jag hade dåligt med internet och så. Det meddelandet inte riktigt kom fram, men sen tog jag mig upp där och vi satt och pratade lite allmänt bara. Hon hade några stora marsvin. Eller vad var det? Det var något sånt djur. Som jag... Ja, de är ju rätt rädda. Så man kan ju inte göra så. Klappar de så jättemycket om man inte är på god fot med dem. Men sen... Ja, visst... Hon hade någon gitarr och någon mini-keyboard typ, så vi satt oss och spelade lite, men hon var inte riktigt på samma nivå som mig, vilket inte är en... Det är svårt liksom, ska jag säga att det inte är en, att jag förhäver mig själv, eller ska jag säga att det inte är att... Det är nog faktiskt mer av att jag förhäver mig själv än att liksom ge någon slags tjuvnyp till henne. Ja, ibland är det bara faktum att man är olika bra på olika saker. Nu börjar det bli rätt sent. Det blev ingen kolla på dokumentärfilm. Och Jag försökte fiska lite så här efter att sova kvar där. Jag sa någonting, oj vad sen. Jag vet knappt när jag kommer komma hem. Det skulle jag hinna göra faktiskt. Så sent var det inte. Till slut kanske hon sa någonting. Ja, om du verkligen inte hinner så kan du väl sova på en madrass här eller på soffan eller någonting. Men då fattade jag väl vinken att ja, en madrass eller en soffa, det, du kommer ligga i din säng, jag kommer inte vara där. Så ja, då är det lika bra att åka hem, tänkte jag. Ja. Björn skrev till mig mot slutet av sommaren angående en lägenhet, den jag en gång hade sovit över i på Lappis. Saken var den att han hade pluggat färdigt sedan länge och levde på ett snävt hopp om att inte bli upptäckt med att olovligen bo kvar. Han hade fixat nytt men hade 2 månaders överlapp på studentbostadens kontrakt. Jag kanske skulle vilja prova på livet i huvudstaden. Om jag hade lust alltså så kunde jag få bo där i sagda 2 månader till självkostnadshyra. Jag svarade att jag skulle överväga det. Men morgonen efter svarade jag bestämt ja. En sån chans får man bara en eller ett par gånger i livet. Det var det. Tack för mig. Den här sommaren.
En vakuum fas och jag är öppen för någon ny. En timme blir en dag, blir 2. En öl blir en meny. Filip och Fredrik på öppna kanalen. Jag var inte med om det där och då. Och Peter Hamill på Stadsteatern. Jag funderade på att gå. I början går det fint, det är härligt, det är nytt. Man umgås i en jakt på den tid som flytt. Jeffrey Lewis ska hoppa i kanalen. Jag gjorde en cover på Larry's Corner. Carmina Burana såg jag i huvudstaden. Men morfar, ja, den var ganska bra.